Du lyssnar på Trick and Treat podcast med Linnea och Felicia. Hoppas du får en rysligt trevlig stund.
Det var inte igår.
Nej, nu är det ringröstigt. Men välkommen tillbaka. Och välkommen till säsong 3. Mm. Av Trick and Treat podcast. Idag när det släpps så är det 17 maj.
Mm.
Så grattis till alla norsker.
Vi har ju tänkt att vi skulle släppa det här tidigare i maj till och med i april. Men det var inte som vi tänkt.
Nej, det blir ett väldigt långt uppehåll nu.
Mm.
Men vi har hållit på med massa... Eller ja, lite lat har vi varit. Men sen har vi hållit på med massa andra grejer också. Astrologkurser och allt vad det är.
Ja, och ryska kurser.
Ja, just det. Du ska ju bli en ryss nu.
Ja.
Tänker du...
Nej, men jag tycker det är ett coolt språk. Och det är en liten flex att kunna säga. Jag kan prata ryska. I alla fall det inte är så kanske populärt.
Nej, det är en liten vad heter det?
Just nu i alla fall.
Ja, men vad heter det? Unpopular opinion.
Mm. Men grejen är att jag scrollar genom hela ner Duolingo. Och jag scrollar genom, jag visste inte vilket språk jag ville med först egentligen. Men så tog jag bara ryska.
Mm.
Men det är också svårt, för man måste lära sig deras alfabet också. Det är ju olika bokstäver.
Mm. Ja, gud. Fan vad svårt.
Ja, men välkommen till säsong 3 i alla fall.
Om ni är här för första gången så handlar vår podd om att vi först pratar om någonting läskigt, obagligt. Som vi kallar för tryckdelen. Och sen går vi över till treat-delen där vi pratar om någonting mer roligt, glatt, härligt, mindre läskigt än liksom.
Mm. Jag vet inte hur många gånger man har sagt de där meningarna.
Nej, jag känner det. Och det är väldigt tröttsamt för det som har hört oss säga det varje gång. Men vi kör väl igång.
Mm.
Du har ett mord, eller fler mord. Ett massmord, ja.
I Sverige.
Mm, för ganska länge sedan.
Exakt 123 år sedan.
Åh, jäklar.
Faktiskt, för det här hände i maj.
Mm-hmm.
Det hände 17 maj.
Va? Är det sant?
Eller natten till 17 maj. Men gud, jag tänker inte så.
Men gud, vad sjukt.
Vad läskigt.
Varför fan obehagligt.
För det här, jag var det här fallet innan vi var vilket datum vi kan släpp på. Så att det har varit ett väldigt tillfällighet.
Men gud, vad sjukt. Ja, ja, spännande.
Ja.
Vi kör väl igång, tycker jag, direkt.
Ja.
Vi rullar trickingen.
Det är strax före midnatt den 16 maj 1900. Ångbåten Prins Carl stävar fram genom det kolsvarta vattnet. Inne på båten så är båtens kapten Olof Rönngren på väg från styrhytten för att gå och lägga sig för natten. Men det han inte vet är att bara några meter bort står en man och gömmer sig. En man som om bara några sekunder tänker överfalla kaptenen och resten av båtens passagerare. Allt bara för att komma åt så mycket pengar som möjligt. Och han bryr sig inte om hur många som dör för att nå sitt mål.
Det här kommer bli obehagligt, känner jag.
Alltså?
Mm.
Ja, jag kan också säga innan nu att det här var 123 år sedan. Det är svårt att hitta alltså, rätt fakta om det här. För det har stått så olika på många ställen. Så jag vet inte ens själv vad som är sant och inte sant. Alltså rätt, menar jag.
Nej, det är
just nu.
Olika.
Men ja. Men jag kan lägga till de detaljerna sen vad som har stått olika liksom, men det är inte rätt att göra en faktakoll på det här på hur många sidor man än läser.
Nej, och är det liksom hur känt är det? I det här fallet.
Det här var ju ett av de värsta morden någonsin fram till vad fan var det typ 90-talet då någon hade mördat fler. på ett massmord. Det här var det värsta massmorden någonsin i Sveriges historia fram till tills han dödade ännu fler.
Ja. Men har man fått hört om det här typ i nej, jag har inget.
Jag vet inte, jag känner inte igen det här.
Nej, jag har aldrig hört talas om det här, tror jag.
Nej.
Och det är då massmordet på ångaren, alltså ångbåten prins Karl.
Mm.
Och han som utförde det här dådet då heter Filip Nordlund.
Mm-hmm.
Och han föddes i Övre Stubbersbo. Jag har aldrig hört talas om den orten, men den 22 mars 1875 av pigan Anna-Lisa Fritz, och han var en så kallad oäkting.
Mm.
En bastard.
Mamman
inte var gift.
Fy fan, så sjukt.
Ja. Och fadern var Carl Johan Nordlund. Jag tror han heter Johan Filip Nordlund, eller Filip Johan Nordlund. Hans fullständiga namn då. Alltså han som gjorde det här dådet då.
Mm.
Och förutom hans mamma och pappa så hade han även två bröder. En äldre bror vid namn Joel som också var dövstum.
Oj.
Och så hade han en yngre bror som heter Rickard. Men jag var så förvirrad för att den första sidan jag var inne och läste på så hade han två yngre bröder. Och en som heter Erik. Men på alla andra sidor jag läste så har han bara en yngre bror. Så jag vet inte riktigt hur vart den där Erik kom ifrån.
Det kanske inte gör så mycket för själva storyn.
Nej. Nej, det gör det inte. Och Nordlund och hans familj ska ha flyttat till Falun 1881. Och det var även där han skulle ha gjort sin skolgång. Men den var typ 4 år. För att det sägs att han var typ av orolig natur. För att redan vid 11 års ålder så rymde han hemifrån. Med en klasskamrat som var föräldralös. Och det skulle ha drivit runt i Dalarna och hållit på.
Mm, Rasmus på luffen typ.
Ja. Men efter ett tag så kom de hem tillbaka till Falun. Och han tillbringade en kort tid hos sina föräldrar där innan han återigen gav sig iväg 1887. Och Nordlund var väldigt storväxt, så redan som tonåring, alltså ung tonåring, så kunde han redan få jobb. Så han fick en anställning som sågverksarbetare i Korsnäs, och han hade det jobbet i typ 1,5 år. Och enligt han själv så ska det ha varit det mest hederliga jobb han har haft någonsin. Men efter 1,5 år så fick han sparken på grund av att han hade förfalskat en räkning.
Mm-hmm.
Och vid den här tiden så har hans föräldrar flyttat till Gävle, och han tog sig också dit i efterhand. Men det var efter det här som hans tid som typ kriminell började start. Liksom. Han blev avslöjad som boskapstjuv, och jag tror det var att han hade stalt 4 hästar.
Åh fan.
Tror jag. Jag såg det på någon sida. Och så fick han 3 år på tukthus, och vilket förr var en benämning för större straff eller tvångsarbetsanstalter.
Mm-hmm.
Och genom tukt, det vill säga stängd disciplin och ordnad sysselsättning, så skulle fångarna göra sig nyttiga samhällsmedlemmar.
Mm. Tukthus. Man gud. Tukthus har du det?
Ja.
Mm.
Och jag är inte säker på, för det här årtalarna är lite hackig. Det är lite svårt att veta exakt. För jag tror han släpps därifrån 84. Nej. Jag tror han släpps därifrån 94. Men åker in igen 95. Så att han är ute en kort tid innan han åker in igen. Och då sitter han på fängelse. Alltså antingen 4 eller 5 år. Men han släpps i alla fall exakt år 1900.
Mm, ja, för han åkte in år 1895 ifall någon
ja, exakt.
Glömmer bort tidslinjen.
Ja. Men det var, han satt då 4 år på fängelset, 4 eller 5 år, men han satt på Långholmen i Stockholm, och det var där som planerna för framtiden började ta form.
Mm-hmm.
Mm. Så han släpps den 20 april 1900, och det var ju där som sagt han har börjat förbereda sin kupp, för att han har vid den här tiden då beslutat sig för att han ska fortsätta att leva på rån och plundring.
Mm.
För att med tanke på hans kriminalhistoria, eller vad säger man, hans brottsregister, så kommer han få en anställning någonstans.
Nej.
Så han har nu bestämt sig för att han ska råna och när han har planerat att råna ångaren prins Karl. Och den här båten är fylld med handelsresande. Och han har typ utgått ifrån att all ombord ska vara väldigt... eller ha gott om kontanter på sig då.
Mm.
Och han har även tänkt att stjäla ångarens kassalåda. Som in, alltså, biljett, alltså pengar från all biljetter och sånt där. För den har ju också rätt så mycket pengar med sig. Jag kan också nämna att när han var på fängelse på Långholmen nu den senaste straffen hade, så hade han tjänat ihop 10 kronor när han kom ut på grund av arbete han gjorde i fängelse.
Saftigt.
Så in, ja, så för de här 10 kronorna så köper han en pistol eller en revolver. Och han lyckas så sno till sig en till. Så han skär en revolver och köper en. Så han har 2 revolver och så har han även en kniv eller dolk så att säga.
Då var det så pass mycket pengar på den tiden som man kan köpa en revolver i alla fall.
Ja.
T-span.
Mm. Och så även har han införskaffat sig en massa hänglås. Och de här hänglåsarna skulle han ha för han skulle typ ha till dörrar, till salonger och till maskinrum så att ingen ska kunna komma ut och stoppa en typ ifall alltså när själva dådet utförs liksom, så att han har vissa människor på plats så att de inte kan komma och stoppa en. Eller kom i vägen. Båten åker runt 8. Han kliver på 19.30. Men innan dess ska han tydligen ha gått i båten, gått ut och kollat runt några timmar innan det här. För han typ ska inspektera typ vart ligger maskinhallen, hur långt är det dit och dit. Hur ligger livbåtar till. Alltså liksom inspektera båten liksom för att kunna kartlägga i princip.
Mm.
Men han kliver då på 19.30 med sin berättelse i hand som han har köpt under ett falskt namn. Och namnet var då Grönqvist. Och snart är en rik man, tänkte Nordlund, när han 2010 hör att ångvisan skjuter på prins Karl för att signalera att båten nu lämnar kajen. Och under den här tiden, alltså från halva dådet börjar vid runt 12, men han klockan är 8 nu som takt, men innan det så sitter han liksom och inte gör så mycket. Han kanske fortsätter att kartlägga lite grann, men han vill inte ha så mycket uppmärksamhet till sig innan.
Nej,
så han
inte så suspekt ut.
Nej, exakt. Så han höll sig lite gömd innan dess. Men och kanske 3.45 då så tar Norden fram sin kniv och han gömmer sig vid trappen på övre däck. Och då var han nämnd i monologen, kaptenen. Han kommer passera där för att kunna gå ner till mellandäck till sin hytt. Eller nu vart han är. Han kommer passera i alla fall vid den trappen. Och han sitter där och väntar och så hör han lite röster längre bort. Och det är då kaptenen som säger godnatt till sina kollegor. För han ska ju gå och lägga sig. Sen kommer han och passerar. Och i samma ögonblick som han gör det så höjer han sin kniv. Och det Röntgen hinner säga innan han blir attackerad är typ nej, nej, varför gör ni så?
Mm.
Och får då ett hugg i ryggen. Det här står också olika. Antingen får han bara ett hugg i ryggen. Eller så får han ett hugg i ryggen och vid hjärta. Och sen ramlar ner för trappen. Det är också lite olika vad som står vad som hänt. Men han får i alla fall ett hugg i ryggen. Och sen ramlar ner för trappen. Och efter det här så går Norden lugnt ner för trappen. Med kniven i handen. Och han konstaterar iskallt att ja, där ligger kaptenen död.
Ja.
Ja.
Okej.
Och det verkar inte som att någon har märkt det här för att mordet skedde på den bakersta delen av mellandäcket och där är det inga passagerare som vistes så att det är inga personer där. Efter det här så taskar Norden lugnt vidare tills han kommer fram till röksalongen och där sitter 4 män. Och jag kan tänka mig på grund av all tobaksrök och typ kanske ljudnivån på grund av samtal de har sitt väl och trevligt liksom, så märker inte de att det är någon som fumlar vid dörren.
Mm.
Och de märker inte heller att de blir inspärrade. Han sätter då ett hänglås på den dörren.
Mm-hmm.
Mm. Och sen så går han därifrån, fortsätter på däck, eller kan du säga någonting?
Nej, det enda jag kände var att det var gött att han satte ett hänglås på deras dörr och inget mer. Men det kanske blir värre det här så att jag ska vara tyst. Fy fan. Mm.
Och sen så längre fram på däcket så sitter det fler passagerare som typ sitter och slumrar typ, eller typ sömn lite grann, klockan är så egentligen som. Och kniven som Nordlund håller i är fortfarande full blod från kaptenen när han sticker den i en ung man som sitter och sover.
Men...
Ja.
Va? Ja, men han känns ju så... Nej, alltså det är klart att nu vet inte jag riktigt vad han menar att han ska få ut av, alltså hur mycket han ska kunna få med sig eller ja, få tag på, men och han såklart vill inte bli stoppad av någon, men någon som sitter och söver är ju inget hot just då. Måste man ta det på någon som inte, ja, han bryr sig ju inte av ingenting.
Nej, det gör han inte.
Han bara mördar.
Mm. Men i alla fall, och han som dör är en, eller hans andra offer är en 19-åriga Julius Åkerlind, och han var en dräng.
Mm.
Alltså det är lite ovanligt att höra dräng nu så länge sedan där.
Mm.
Men han var en dräng från Finnåkers bruk.
Mm. Hur gammal var Nordlund vid den här tiden?
Jag tror han var 26 eller 27.
Okej.
Okay. Men jag kan ju fan kolla. Han är född 75. Och där han är 25 då. Mm. Och det här var också lite oklart. För på vissa sidor står det att han, drängen, skjuts. Det döds.
Mm.
Men jag tror mer att den som man skrev fel. Jag tror att det är kniven som gör så att han dör. För att på grund av hans nästa offer. Som är Louisa Karlsson. Och för att hon ser det här hända.
Mm.
De är liksom inte så långt ifrån. Så hon sitter på en bänk och hon blir skräckslagen av att se det här dådet. Och hon försöker att fly. Hon har två barn med sig också. Jag tror den ena var typ en vuxen man. Alltså myndig liksom. Och den andra var typ 13.
Mm.
Men han hinner ikapp henne. Och han hugger henne i ryggen också. Men han hugger så hårt så att knivskaftet går av.
Okej. Okay.
Och han blir då irriterad och kastar bort den, tar fram sin revolver och skjuter sitt fjärde offer som var Lars-Erik Falk. Som var en 68-årig kreaturshandlare från Arboga. Och det är därför jag tänker typ att jag tror att offer nummer två, han Julius som satt och sov, jag tror han dog av knivhugge. För att han tog fram revolvern efter att kniven gick sönder.
Mm, det känns väl.
Tror jag låter mer logiskt.
Och börja skjuta också. Alltså, ja, men det ska vara en smart mördare på en båt. Mm. Så är det väl onödigt att börja och skjuta det första man gör. Eftersom att det kommer ju höras.
Ja.
Men gud, var han liksom... Var han... Ja, nej, usch.
Jag måste också säga, Louisa Karlsson som var offer nummer tre. Hennes barn skulle också ha blivit skadade i... När han överfall henne, men det har överlevt båda två, som tur var.
Mm.
Och han, offer nummer fyra, Lars-Erik Falk, han skurade träffan i huvudet. Men han dog faktiskt en vecka efter på sjukhus.
Mm-hmm.
Så han klarade sig tyvärr inte, men han klarade sig länge. Med tanke på att han fick en
skjuten
i huvudet. Liksom.
Vad sjukt, synd att det inte gick hela vägen då. Man usch, ja.
Och jag kan försöka kartlägga lite grann hur folk är, eller vart det är. Som sagt, i rökhytten som han, alltså salongen som han hängde i, hängde lås i, satt det fyra män. På mellandäck sitter mamma med sina två barn, det var de jag pratade om nyss. Mm. Och så var det ju en man till där, och han en ung. Och sen i försalongen sitter styrman, restaurangpersonal och några fler passagerare. Norden har då satt hänglås på maskinrummet och fruktvägen för korsbärarna då, på det var röksalongen.
Mm.
Och efter att det här skötte avfyrs då, så är det ju folk som reagerar. Och styrmannen som sitter i försalongen kommer då upp och ropar vad det är för oväsen.
Mm.
Och det här är också lite oklart, för först vad jag läst innan så var det en servitris som gick och koll vad det var för oväsen och kommer tillbaka och säger vad som har hänt, men ja, någon i alla fall har hört att nu händer någonting här. Och han, men han och Julien kommer då upp och till där de är och skriker vad det är för oväsen, och Norden svarar då genom att försöka skjuta den här styrmannen. Men han blir bara ytligt skadad. Jag vet inte om han träffar den i axeln eller någonting.
Mm.
För jag för mig att han sen någon gång blir träffad i höger axeln vid en trapp och håller på att ramla ner, men han lyckas ta tag med vänster arm i relingen liksom, och lyckas då springa ner. Men han springer tillbaka till första lången och skriker åt att alla ska söka skydd.
Hur många är det på båten, vet du det? Eller var det all det du sa, men det är fler än det du nyss har nämnt, va?
Jag vet faktiskt inte, det är oklart. Men ja. Jag läste att det var inte så många ombord.
Okay.
Så det kan vara att det är bara de här som jag har läst upp. Det är ju en del, men liksom, de är lite utspridda. Men, och Norden kommer efter dit till försalongen. Men då är inga personer där, så sker jag. Alltså springer därifrån, så han går upp till kommandobryggan. Och där skjuter han rorgängaren som hette Gustav Hellström. Och han var också skadad, man överlevde.
Mm.
Så han träffade ju inte bra, men som tur var.
Mm.
Och efter han skjuter rorgängaren så springer han tillbaka till röksalongen. Och jag ber om ursäkt ifall det är lite rörigt här, för jag inser själv att det är lite rörigt, för att det står väldigt olika. För det står även att den här röksalongen är på övre däck. Jag trodde den var på mellandäcket, men det spelar kanske ingen roll. Men han springer dit i alla fall.
Mm.
Och det är ju ett glasfönster in till den här dörren. Eller, alltså det är ett glasfönster på dörren som man kan se in. Så han skjuter in i fönstret. Alltså han skjuter det som vilt.
Alltså vad höll han på med? Han...
Ja, men... Nu är det...
Vad sa du?
Ja, men ja, nu är han, alltså, han är ju galen. Så är det ju.
Ja, för...
Han vill bara pengar.
Jo, men måste all på båten dö för det?
Ja. Men jag skulle också säga... Jag kan berätta... Alltså, hela hans plan var att... Efter han har gjort det här dådet då... Så skulle han sätta eld på båten... Och sätta sig själv i säkerhet i en livbåt så att spåren, alltså brobadet, hamnade på Mälarens botten. Och att rånet kommer se ut som en tragisk brandolycka liksom. Det där hans plan var.
Mm, okej.
Så att han förekommer ju dö i vilket fall genom att han skulle sätta eld på båten. Så han ville liksom kunna plundra dem.
Ja.
Liksom, det är där hans plan var.
Vi ser vidare. Han vill väl, alltså, för han vill ju kunna göra allting utan att bli igenkänd sen då. Liksom... Mm. Ingen ska kunna berätta vad som har hänt efter. Fy fan vad hemskt.
Mm.
Så jävla sjuk. Att han bara går runt och bara mejer ner allihop.
Mm. Men när han skjuter in i det fönstret så jag tror inte han träffar ingen. För han träffar en skräddare sitter där och han blir skadad. Och en konditor träffas av två skott. Men det är ingen som dör av det. Och nu har en av servitiserna har lyckats att signalera till ångarens köping som kommer passera Prins Karl. Och befälhavaren på köping ser liksom att Prins Karl ligger och driver och det lägger om kurs för att kunna se vad som hänt och faller någonting du behöver, kan hjälpa till med. Och i maskinrummet så har eller på Prins Karl så har man slagit stopp i maskin så att båten stannar. Och Norden ser då att båten köping närmar sig och han springer tillbaka till kommandobryggan och skriker talröret framåt full maskin. Och han repeterar orden igen, men maskinisten står då tillbaka istället, alltså, men maskinisten slår istället back i maskinen så han backar.
Mm-hmm.
Och då springer han ner dit och hotar maskinisten med pistol om att de ska åka framåt. Men köping närmar sig ändå. Och då springer han ut och skjuter mot fartyget för att skrämma bort dem. Men de fortsätter sin kurs mot Prins Karl. Och han inser då att han måste fly.
Mm.
Så han sätter sig i en livbåt och ror in mot land. Och under den här tiden nu så har han plunder och fått med sig 845 kronor. Vilket i dagens värde skulle vara motsvarat till 45 000 kronor.
Okej, ja.
Så det är inte för att han får inte med sig skeppskassan, vad jag har förstått. Den hade varit mycket mer pengar i, tror jag.
Mm.
Så att det liksom, hans plan gick inte som tänkt.
Nej.
För att han var tvungen att fly.
Och helt ärligt, alltså, ja, 45 000...
Det är ju mycket, men det är inte
så mycket. Det är också mycket pengar på den tia. Men är det värt allt han har gjort? Verkligen.
Nej.
Nej.
Nej. Han tar sin livbåt då, ror iväg och han landstiger vid Tidö som ligger sydväst om Österås och tar sig därifrån till Strömsholm.
Mm-hmm. Oj.
Mm. Det är ju väldigt nära där vi bodde med pappa innan, det spökhuset vi har pratat om innan.
Mm. Det låg ju precis intill Strömsholm.
Mm.
Ja. Det finns ett väldigt fint slott i Strömsholm.
Mm. Jag gör det, väldigt fint. Men då vet du ungefär vart han befinner sig.
Mm.
Att det är ibland så här i orter man inte har någon aning om. Men ombord på prins Karl nu så är det 5 döda och ett 10-tal skottskador eller knivskurna besättningsmän och passagerare.
Mm.
Men här är också liksom, det står så olika för att under här nu så är det en bild på ett från Svenska Dagbladet, en liten artikel där det står att 12 personer skjutna, 7 hittills döda, men det dog bara 5, så jag vet inte, och liksom kanske det är missförstånd och grejer. Det hände ju väldigt snabbt för den här tidningen släpps dagen efter.
Mm.
Ja, det, nu står det även här att det överdriver antalet döda och skadade. För att det var väldigt turbulent.
Ja, okej. Okay. Mm. Det var väl, alltså... Det var ju många ändå. Speciellt för det var gjort av en person. Och det var väl så traumatiskt och dramatiskt alltihopa. Så att... Ja, nej.
Mm.
De trodde väl kanske att det var fler också.
Mm. Och sen så tar han sig till Eskilstuna. För han kommer dit för han går in på en butik och så köper han nya kläder och så går han in på en annan butik och köper nya skor. Och vid den här tiden, klockan är 8 på morgonen nu, och då har tidningen redan släppts med artikeln.
Mm.
Och jag läst att han står liksom och pratar med typ ett barn eller en yngre person om det här, vad hemskt det här är, liksom vetskap om att det är jag som har gjort det här, liksom.
Mm.
Alltså, du vet när gärningsmannen pratar om fallet som att han inte har varit med. Mm. Där så här psykopatvarning liksom. Men han ska då bege sig, hans plan är att ta sig till Köpenhamn och leva där som en rik man, han har sagt liksom. Men han grips sen vid järnvägsstationen utanför Eskilstuna vid Skogstorp av 3 poliser. För att det är någon som har känt igen han i butiken och tips polisen om...
Gud vad bra. Ja, för det måste ju ha... Men känt igen? Då har det ju haft någon slags... Vad heter det? Bild. Vad heter det för något?
Fantombild.
Ja. Det måste jag väl efterlyst.
Jo, men jag tror även det typ har beskriven också. Och han, de tyckte att han stämde in typ på beskrivningen. Så det har vi gjort ett tips liksom. Men hans plan var i alla fall att ta sig till Köpenhamn. Han skulle ta tåget till Göteborg. Vad jag förstod det som. Och sen åka över till Köpenhamn.
Okay.
Men han grips då i Eskilstuna vid järnvägsstationen där. Och han säger då att det tror jag för det att inte jag hann med tåget för att det är fler dött.
Vad är han för jävla liksom... Okay. Alltså vilken nörd. Alltså men vilken...
Ja, ja, lite såhär storvansinne.
Ja, men verkligen.
Han tror för högt om sig själv liksom.
Gud, vilken tönt. Och äckor. Och ja, men han verkar vara gränslös också. Att... Men han bara säger så då.
Men han gör även motstånd när det griper han. Så att det blir lite slagsmål. Och det avslutas inte förrän han... Norrund ligger medvetslös på golvet, så han förlorar ju den fighten.
Mm,
när man tror att han ska vinna över 3 poliser som kommer och ska gripa den. Liksom, men han döms till döden för de här 5 rånmorden. Och han sökt aldrig nåd. Typ, jag vet inte hur man kallar det idag, att man typ vill överstrida sitt straff. Men han säger att han inte gör det på grund av att det är typ meningslöst.
Överklag.
Eller han förmodar att, ja, överklag. För han förmodar att det är meningslöst.
Mm.
Sen så ska han tydligen ha skrivit brev i fängelse. Den 18 maj till sina två bröder och föräldrar. Och han förklarar det som att det är han som har gjort det här dådet. Ni läste om i tidningarna. Och han skriver även i brev att han behöver lätta sitt hjärta för någon. Och att de inte ska behöva sörja. Eller att de inte ska sörja för att han med största sannolikhet ska dömas till döden.
Mm.
Och sen så skriver att han skriver även att han välkomnar döden. Samt att han önskar sina bröder all välgång i livet. Och den 18 juli när han ska beläggas med handböj för att gå på sin dagliga promenad i fängelse så försöker han fly, för han har tagit en hasp ifrån hans säng, tror jag, själva under sängen, någonting han har, ja, något järnmaterial som är från sängen som han har slip med en sten, och han försöker då fly genom att han attackerar fångvaktaren med den här.
Men gud, hur gick det då?
Nej, det överlevde båda två. Så att han, jag tror på straffet var det tillagt två nya mordförsök.
Mm.
Som att han försökte nyss död två fångvakter liksom. Och ja, han döms då ytterligare med två mordförsök. Som han förklarar kortfattat morden. Jag hade ju inget att förlora på det.
Nej.
Mm. Och sen så skriver han till sista brev till sin familj den 5 december efter att han har underrättats om att han ska halshuggas den 10 december. Och han berättar att han sökt Herrens förlåtelse för sina synder, och sen så pratar han inte mer med sina föräldrar. Och sen så hans avrättningsdag är den 10 december klockan 08:00 så leds han upp till schavotten på fängelsegården. Och han var hårt fängslad i järn med förbundna ögon. Och så sjunger han typ en psalm som heter Trygg med Jesus i dina armar. Samtidigt som han spänns fast vid stupstocken. Och sen så sjunger han den här tills hans huvud huggs av bilan. Man kan ju googla
alltså
på
det. Alltså dödsstraff är ju någonting som många förtjänar. Man tänkte
ändå inte.
När du går upp, när du
tycker... Förlåt.
Eller egentligen oavsett vad det är för sätt så måste det kännas... Alltså tänkte jag bli fastspänd. Och det var alltså en giljotin. Vad länge höll det på? Det känns inte som att det gjorde sånt på den här tiden. När slutade med sånt i Sverige då?
Efter det här så var det... Alltså efter det här... Den här avrättningen så var det första gången som det skulle låta en manage avrättas med handbila. Om du googlar på det, ser ut som att det är en stor yxa typ som det gör själv. Typ, alltså bokstavligen typ hugger av. Jag tror det finns... Har du sett Pirates of the Caribbean när det sitter fast? Och så är det typ ett brad som typ släpps.
Mm.
Jag tror det är en sån de hade efter det här. Men sen vet inte jag när det är slut helt.
Jaha, för jag har tänkt mig att det var en sån de använder nu. Var det
någon... Nej, det var en handbila.
Jag hade någon som stod och svinga alltså. Åh gud.
Ja, så nej, det var en handbila som...
Ja, det står här. I Sverige används den vid avrättningar under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Gud, det här är inte så länge sedan.
Nej, det är inte det.
Som de stod och avrätt folk ut på med sån här.
Mm.
Och ja, alltså som jag sa innan, vissa förtjänar dödsstraff, men det här känns så brutalt.
Mm.
Speciellt på den tiden, för tänk dig vad många som har varit oskyldigt dömd för länge sedan, när det liksom inte fanns många sätt att bevisa saker på. Men det här känns jättesjukt att det här var i början på 1900-talet. Det är man sån fortfarande.
Mm.
Jag måste kolla upp när det är slut med dödsstraff i Sverige.
Ja. Jag måste också nämna nu att de här pengarna, han, nu kanske inte det stämmer, det är lite oklart. Jag har läst att de här 845 kronor han fick med sig från båten var ju för kaptenen. Att han fick aldrig tag i skeppskassan och han hade ingen tid över för att skära för passagerare, för allt gick så fort.
Mm.
Så Så det kan också vara intressant, han kanske fick med sig, jag tror någon, han fick 2 kronor ifrån. Så att det är lite oklart vart han, vilka han tog pengar av.
Mm.
Det kan ha varit liksom en liten bunt av allihopa liksom. Så det är lite oklart. Men han fick i alla fall med sig 845 kronor. Men inte skeppskassan.
Mm. Alltså, ja, till vilken nötta känner man bara. Ska vi se här. 1921 avskaffades dödsstraffet i Sverige.
Det står även här, för att jag läste på en annan sida här nu, så står det att han döms ju till döden, avrättning genom halshuggning i Västerås faktiskt till och med.
Mm.
Den 10 december. Och han som utför den här hette Anders Gustav Dahlman. Det är han och hans son som kommer dit, för att redan kvällen innan avrättningen så samlades det en stor nyfiken skara människor vid järnvägsstationen i Västerås för att se att det kommer.
Mm.
Och han som utför det här, han Anders Gustav Dahlman, det ska vara hans sista avrättning och den näst sista avrättningen i Sverige överhuvudtaget tydligen. Den sista avrättningen ägde rum år 1910 då rånmördaren Alfred Ander avrättades med giljotin.
Ja, precis. Jag fick också upp det nyss här.
Ja.
Han hade också gjort en sån här rånmord.
Mm.
Gud, det här känns... Det har varit som en helt ny upptäckt. Eller, för mig, eller vad heter det?
Mm.
Jag blev lite chockad över att det här
utfördes. Ja, men man tänker typ såhär avrättning genom halshuggning, tänker jag, mer såhär 1700-tal.
Ja, exakt.
Jag tänkte inte på att det är 1900-tal. Det var 100 år sedan liksom, att det gjorde så. Jättekonstigt.
Det står det här, år 1921 avskaffades dödsstraffet i fredstid. Dödsstraffet i krigstid avskaffades 1972.
Mm. Men ni måste ha bytt metod.
Ja, det.
Ja, för att det finns ju typ att det avrättar med typ... Är inte någonting det injicerar med som ett gift, typ att det typ sömnar in...
Ja.
Eller så har man typ elektriska stolen, men jag tror inte att själva halshuggningsavrättningen...
Nej, den höll nog på nej. Så länge. Men...
Det fanns ett giljotin ute hos Google.
Men det är ju en sån där det släpps.
Ja, en sån, ja. Det är obehagligt. Ja,
fruktansvärt. Det är
riktigt obehagligt. Jag tänkte att jag ska läsa upp namnet på dem som blev, som överlevde här då, de som var skadade bara. Jag pratade om han Emil Julin, han som kom, styrmannen som kom och först såg vad som har hänt och sen blev beskjuten, men som sprang därifrån. Det var han Emil Julin, rorgängaren Gustav Hellström. För sen så är det mycket detaljer som inte tar med också. De här sprang runt i båt, alltså de var typ jagade väldigt mycket.
Mm.
Så att det var liksom inte enkelt att bara komma undan. De sprang runt och vart jagade jättelänge liksom av.
Alltså fy fan, vilken panik. Och så tar du det ingenstans. Alltså visst, du kan hoppa i havet, men... Eller i havet, det kanske... Ja, jo, men havet blir det ju.
Mälaren.
Jaha, Mälaren, och så var ju på väg ut i havet.
Ja, förlåt, jag glömde att säga det. Den här båten går mellan Arboga och Stockholm.
Okej. Mm.
Så att sjön är ungefär 5 kilometer bred.
Ja. Ja, det är ju en stor sjö.
Så det är ju, ja, det är ju långt att se med egentligen. Sen alltså, så är de ju skjutna också. De är ju skadade, så de kanske
inte kan hoppa av. Det är så ju det liksom... inte så bra då. Plus nej. Att hoppar man av så kan man ju skjuta dem i vattnet ganska enkelt. På, alltså, också.
Mm, ja, det är ju sant.
Gud, vilken panik att bara springa runt där. Skräckfilm.
Mm. Ja, gud ja. Och sen så var det arbetskarln Gottfrid Karlsson och ynglingen Oskar Karlsson, det var barnen som skadades i samband med deras mamma Lovisa Karlsson och knivhöggs till döds. Det stod i sin tur om de blev skadade, men det var säkert kanske det fick något skärsår eller någonting, för han kom med en kniv liksom. Och de övriga 4 skadade var de ogifta kvinnorna Carolina Magnusson från Fällingsbro och Charlotta Hjelm från Kungsör, konditorn Otto Lindqvist och
de ogifta kvinnorna.
Det spelar roll. konditorn Otto Lindqvist från Arboga och skräddaren Gustav Adolf Karlsson, även han från Arboga. Så där var ju de som satt, jag vet inte om de tjejerna satt in i röksalongen, men de andra två satt där, och de som, han tror var en som fick en i axeln typ eller någonting, och sen så var det någon som sköts precis bredvid han.
Mm.
Och på, men de som satt i röksalongen. Så att som tur var så var det ju inte fler som
Nej,
dog.
Nej, det kunde ju bli betydligt värre än vad det blev också.
Det är som att han, jag ser framför mig att han liksom bara sköt hejvilt.
Ja.
Utav sikt han bara sköt liksom helt galen. Och sen så var det liksom en grej han sa som jag typ skratt lite åt, för det var lite roligt. Lite komiskt, för att man tänker typ det är lite gammal svenska. Så att hur det pratar är ju inte som man pratar nu.
Nej.
För att då var det ju en, jag tror det var Carl Henrik Holmer, han som offer nummer 5, tror jag det var, när han försökte att hjälpa till. Han skulle höra på Nordlund och över bemannen liksom. Men han såg det kom, så han hinner vända sig om och skjuter han i bröstet. Och då så säger han, där fick du. Det är så här, barnsligt bara, där fick du. Man bara, okej.
Okay. Ja.
Och han avled tyvärr också innan hjälp hunnit anlända.
Mm.
Så att det var ju många som dog liksom typ direkt, förutom han som dog efter en veckas vård. Men ja, det var alltså, det var lite luddigt det här, för det var så svårt att få ihop pengande, för det är väldigt, det står så mycket, nu säger jag att det står så olika, så att det är väldigt oklart. Men det, man fattar väl ändå lite grann.
Ja, det har ju skapats olika stories utav det, för att det,
ja, men typ ja. Alltså. Så att det är väldigt svårt att veta vad som stämmer, i vilken ordning liksom. Men egentligen spelar ordningen ingen roll, för att det händer ändå.
Mm.
Ja, men det var dagens trickdel. Så jag hoppas att ni tyckte att den här delen i alla fall var okej och inte för rörigt, att ni hängde med.
Nej, det var väl inget avancerat.
Jag var själv lite förvirrad när jag läste.
Jo, men det är väl...
Men man fattar helheten i alla fall.
Det gör man.
Men ska vi gå över till treat-delen nu?
Det gör vi. Har du tänkt på någon gång att det ser lite kämpigt ut för humlor att fly? Alltså, har du tänkt på vilka små vingar de har ändå för sin kropp?
Ja, kanske någon gång att det ser ut att det är lite tungt för dem att fly iväg.
Ja, det är ganska ofta det kan ligga humlor typ lite så här utslagen här och var också. Då är det säkert flög alldeles för länge och blir helt slut. Alltså... Finns det en gulligare insekt än en hummer? Jag tror fan inte.
Nyckelpigor,
ja. Fast nej. Jo, det är ju fin, men...
Fast hummer är gullig för det är så som hårig lilla böller typ.
Ja, små pälsböller typ, tänker man sig. Och så tänker man att, ja. Åh, men hummer... Då kommer en geting och flyger, man blir typ livrad och man slör och så här. Och kommer en hummer och man bara, åh, gullig, hummer är så snäll.
Men gud, kom du ihåg den där filmen som var blandat med animation och vanlig reality, vad heter det?
Vilken film då?
Det heter Dunderklumpen.
Dunderklumpen? Ja,
men googla på att nu fick jag så här nostalgi. Det är en papp och en ung som... Ungen följer med de här tecknade figurerna ut. Och pappan säger att han är bort som före och efter. Det är den där stor lillgubben som är tecknad som har typ en hatt.
Jag måste googla.
Och så är den en... Ja. Gud, den här filmen vill jag se igen.
Hur kom du tänka på den? Sa du?
På grund av humran. För att han sitter... De sitter ut och äter, så kommer en hummer och den är ju tecknad. Och så ska han ge en lite socker och grejer.
Okej.
Den där gulliga, hans leksaker kommer till liv. Så han har ju liksom en dock Och så är en kanin i typ en strump.
Ja, just det, nu minns jag.
Ett lejon med för stor byxor. Och sen lite nallebjörn med...
Ja, det är en ganska mysig film
faktiskt. Vad heter det? Brädspel. Brädspel, vad fan säger jag? Vad heter det? Munspel heter det.
Pippi Långstrumps pappa är med.
Ja, det är det jag ska tänka säga. Att han spelar ju pappan där.
Pippi Långstrumps pappa med.
Och gud, och så är det där tröller där som vid vattenfall. Och gud, jag måste se den här filmen. Jäklar mycket nostalgi. För det är så kul, för jag vet om att den där kaninen, den, han nyser. Och så säger han, prosit till mig själv.
Helt rimligt. Det kan jag också göra till mig själv ibland, tror jag.
I relate to that.
Varför jag pratade med honom var för att jag såg en förut. Han var jättegullig. Men han var liksom och flög upp vid tredje våningen. Vid balkongen. Och vi kände så här, jag och Tuva satt och tippade ner och bara, hur orkade du fly upp dit? Och tydligen så ska det liksom min kund fly. Vänta, jag går fram här. Enligt vissa logiska slutsatser skulle det inte kunna flyga. Det är för tunga och har för små vingar.
Nämen.
Men dessa beräkningar var dock gjorda utan att ta hänsyn till vingrörelser. För tydligen så gör det, och det gör 180 vingslag i sekunden.
Oj.
Det är ju konstigt ifall man hittar hummer som ligger lite utslagen här, alltså här och var ibland, för att
i sekunden?
Tydligen.
På en sekund hinner du göra 180 vingslag.
När den flyger står den 180 vingslag i sekunden.
Åh jävlar. För att du är sjuk det är. Och gör 180 stycken på en sekund.
Det är jättesjukt. Det står här.
En jävla fart.
Och efter vart och ett av dem vinklar en blixt snabbt upp vingens framkant så att det bildas en luftvirvel på ovansidan. Nästan som att det är som helikopters då.
Ja, men har du inte sett när det flyger? Som att det typ så här åker runt, som att det liksom inte kan styra över sig själv. Det typ så här snurrar runt.
Ja, det är så jävla gulligt.
Det så åker i vågor typ, som att det är som bara släpper. Bara nu flyger jag.
Det är denna som ger humlan lyftkraft. Ja, men det är som små helikopters.
Mm. Ja, det är söt. Har du någonting tänkt på det här då? Du vet när det är så här riktigt jäkla storm ut. Utan man går ut på bara, som det var för några månader sedan, när jag öppnade upp balkongdörren och balkongdörren som flög iväg för att det var så mycket. Hur fan klarar sig kryp och insekter? Flyger, de kan ju inte flyga. Fåglar har ju svårt.
Har ja, det kan ju bli så att det står still i luften.
Ja, i luften, för att det inte kommer någonstans på grund av vinden. Hur fan funkar det för en flug typ?
Ja,
det måste ju blås bort.
Ja, det är ju liksom att flyga
hamnar
långt hemifrån.
Vad hemskt. Hamnar för timme bort och heter aldrig hem igen.
Vad gulligt, nu hamnar jag bara på det som humlar här. Det står en fråga, kan jag rädda en humla? Och då står det här att blanda 50-50 socker och vatten och sätta den nära så att de får liksom ta sig en slurk ifall det du ser en som ligger liksom helt...
Ja, men det var ju sagt att han gjorde dunderklumpen. Den kom ju och lamp borde vara helt utslagen, så jag tog en sockerbit typ och la lite vatten på så han åt det och fick han lite energi.
Ja. Det står också, ops, detta är bara en tillfällig fix. Det ska ju aldrig vara huvuddet för en humla.
Nej.
Det rekommenderas inte att ge honung eller brunt socker. Honung kan innehålla sjukdomar och brunt socker är svårt att smälta. Det är även toppen att hjälpa humlor med någonstans att bo. Vad kul att jag ska bli hummelmamman.
Istället för så här bifarm så har du en så här hummelfarm.
Mm.
Heter det bifarm?
Biodling.
Biodling, hummelodling. Odling. Hummel. Humleodling. Läcker du vatten?
Ja, jag har inget annat.
Och fy så tråkigt.
Ja, jag har inget annat gött att dricka.
Men vad köper man det hemdricka? Jag förstår inte.
Jag dricker faktiskt inte så mycket dricka. Jag... Och det är inte för att jag försöker vara fräken duktig. Utan jag... Jag vet inte, jag vet inte vilken dricka som är min favorit. Eller alltså, jag vill orka inte sitta och dricka bara för att det är gött jämt, liksom så.
Pick me. Så
pick me.
Jag dricker aldrig dricka.
Bara kranvatten utan bubblor. Det är typ också sant.
Jävla äckligt. Fan vad tråkigt.
Nej, som när man ser på typ tv-serier eller filmer när det typ har en middag och så dricker ju vatten. Oh. Typ som faller en person typ gravid och den andra typ dricker vin till maten och det sitter, det är som med sosiran. Typ Anna eller typ Mikael sitter och dricker vatten och bara, men köp en Pepsi Max eller köp något roligt. Mm. Och så ska du sitta och dricka vatten.
Jag dricker absolut
dricka. Fy vad tråkigt.
Jag har dricka idag. Jag har druckit lättare idag till och med. Till lunchen idag så drack jag lättare. Det var jävligt gött. Alltså, det är någonting som jag glamoriserar. Eller säger man så, glamour.
Mm.
Eller så här, det känns, det var jävligt gött. Och det ser så gött ut när du sitter så här folk på restaurang och dricker lätt öl till maten. Och, alltså lätt öl till husmanskost är Och Fanta älskar jag.
Nej.
Jo.
Fanta Exotic Zero. Det är faktiskt gött. Men Fanta är för söt alltså.
Nej, Fanta på bakfyllan. En iskall Fanta. Det är bäst. Jag vet då. Då vill jag ha en Fanta. Annars är det mycket Pepsi Max. Trocadero Zero. Du! Mm. Du sitter ju för fan med en Champis Zero. Nu.
Det är grejer.
Den kan jag säga. Vill jag smak. Vad tycker du om den? Den är ju ny.
Asko.
Vad sa du att han var?
Asko. Den är väldigt... Jag har ju typ nästan glömt bort vad Champis smakar som. För att det var så länge sedan jag drack. För att jag dricker ju bara typ Zero dricker.
Mm.
För att det blir för sött. Men... Jag såg den här i butiken här och så jag bara... den tar jag. Smakar. Alltså, den är så fruktig. Den är god än Tocadero, för den är mer fruktig.
Mm. Jag måste kolla efter den. Den är säkert inte kom hit till lilla byn jag bor i Värmland här än. Det går lite långsammare hit.
Ni är inte lika välutvecklade.
Jag förstår inte varför grejer inte heter hit lika snabbt som någonstans, men... Därför att jag tror att vi tillhör Norge. Glömmer bort oss.
Nej, men ett tips. Om ni tycker om Champis och inte vill dricka socker, så köp Champis Zero. Annars så köp vanlig Champis.
Kul att Champis liksom kommer och utvecklar någonting. För det känns ju som en så här bortglömd dricka. Men som är jävligt god, som du säger.
Som man drack typ så här 2004.
Mm.
Och typ så här, då typ pommakade Champis man drack på nyår när man var barn.
Ja.
Nice. Så det är egentligen en festligare dryck liksom.
Bra tips. Kul. Champis. Bra jobbat.
Champis. Vilket är annan? Champis.
Det är bara, det här är som champagne fast för barn.
Ja,
Men antagligen så kommer det ju för det. Det är bara, vad ska du döpa till? Men champis. En liten champis.
Sån typ såhär ish. Ja. Lite ishigt.
Ja men typ.
Men gud, fick jag nu varit lite en uppenbarelse, liksom. Är det därför det heter champis? För att det är en liten barnvänlig champagne.
Antagligen. Så kommer det ifrån. Jag har inte förberett så mycket för treat idag, förutom att jag tänkte att vi kan ställa bland lite så här snabb frågor. Då får man lära känna oss lite mer, lite bättre.
Mm. Tyvärr, tänker några.
Ja, kanske. Vi vill inte veta någonting om oss, kanske. Och vissa kanske tycker det är kul, jag vet inte.
Ja.
Vi säger ju aldrig, alltså i många poddar så i början så presenterar man sig själv. Så att man vet vem som är vem. Alltså vem som har vilken röst. Det är ju aldrig du och jag. Och annars är kanske inte spelar någon roll.
Nej. Det kanske kan vara kul att veta liksom. Men...
Ja.
Sen så har vi ju också släppt en liten... En reel på vår Instagram när jag pratar om... När jag läser upp när jag ska berätta sen för dig.
Mm.
Då kanske man kanske lite hör vems röst som är vem.
Ja, vi har ju faktiskt börjat och... Att vi kommer film många av avsnittet. Jag bara säga. Jo, men vi spelar in och filmer liksom. Och det kommer vi lägga upp väldigt mycket på vår podd Insta. Mm. Trick and Treat podcast. Jag har sagt det 100 gånger också, men jag fortsätter.
Bara lägger till den detaljen.
Så där kommer det liksom lite sådär extra. Vi ska bli duktiga på att uppdatera det.
Mm.
Det är jag som är Linnea i alla fall.
Mm. Och det är jag som är Felicia som har lite... mörker och mer den personen som alltid sluddrar, kan man väl säga. Hör du någon som sluddrar i podden, då är det jag.
Det tycker jag inte att du gör. Det kan jag göra. Jag kan ju stamma eller...
Nej, men jag är den som pratar för fort. Och jag kan inte vissa ord som har typ mycket S eller R.
Mm.
Det är typ...
Jag tror det är mest du själv som tänker på det, för jag...
Nej. Jag har hört det också.
Okej. Okay. Ja, vet du vad? Här kommer lite frågor till dig.
Oh, okej.
Okay. Ska vi svara bägge två på frågor eller ska bara... Eller ska jag ställa något till dig? Eller hur gör vi, tycker du?
Ja, men annars har jag har inga frågor till dig.
Ska vi svara bägge två på frågor där då?
Ja.
Hur lång är du, Felicia?
1,62.
Och jag är 1,69 ungefär, tror jag.
Vår lillebror har ju växt om oss. Eller mig i alla fall, han är längre än mig nu.
Mm.
Han är 12. Jag fyller 25 i år.
Ja, det gör du fan. Det är så sjukt.
Och jag har ärvt hans skridskor.
Mm, jag har också ärvt hans skridskor.
Jättesjukt alltså.
Man kan inte att man ärver sin 12-åriga lillebrors skridskor. Ja. Det var typ 2 år sedan jag ärvde mig.
Ja, till och med det. Ja, 10. Tänker typ att de börjar växa sig kanske lite grann nu vid tonåren. Liksom, men nu är det 10, då är det fan små. Alltså.
Ja, men ja.
Ja.
Du nämnde där nyss att du blir 25 i år. Hur gammal känner du dig?
Typ 22.
Mm.
Jag tycker att det fortfarande känns som att jag är typ 22-23. Jag kan inte... Jag ser inte för mig att jag fyller 25, för det känns för vuxet. Jag känner mig inte så vuxen än.
Nej.
Jag känner mig lite barnslig om jag ska välja.
Och jag är... jag fyller 28 snart.
Mm.
Och... Jag tycker ju inte att 25 är vuxet längre, om det är så.
Nej.
Eftersom att jag är 28 och känner mig inte vuxen.
Nej, men jag känner mig som 23 fortfarande. För det var en ålder som jag kände pass mig. Just siffran 23 eller 22, det typ, där kände jag, ja, där hör jag hem. Men jag passar inte, det känns inte hemma att säga att jag fyller 25. Jag är 24. 23 var typ lagom.
Det är ju så här, för att folk tror att vid en viss ålder så ska man ha uppnått vissa saker. Det är ju lika med 30. Det är ju en stor panik och en så här milstolp i livet. Och en, att innan, alltså, det är ju många som tycker att innan 25 ska man också ha åstadkommit hur mycket som helst. Vilket är helt, det är bullshit. Ta ett lugnt. Mm. Och innan 30, där har ju folk panik. Och jag närmar mig 30 med stormsteg. Men jag har fan ingen panik än. Det är ingen panik.
Det är ju många som är ju också så här typ att man ska typ skaffa barn tidigt eller vad jag bara känner. Alltså, jag är så långt ifrån det som när vakan kom.
Mm. Det är ingen panik.
Eller som nej, alltså jag kan känna jag alltså nu är ju att nu vart du väldigt privat, men jag vet inte ens själv om jag vill ha barn.
Nej.
Överhuvudtaget.
Jag har också känt så i perioder. Jo, jag tror att jag kommer vilja ha barn någon gång.
Mm.
Men jag vet inte när.
Nej, jag kan känna typ att jag kan inte vänta till 35, för det är ingenting bra nu alls.
Nej.
Så känner jag. Jag vill leva mitt liv. Jag vill ta hand om mig själv. Jag vill göra saker själv. Nu kommer jag säkert folk med barn bara, men du kan leva ditt liv med barn. Jag bara, ja, men jag vill inte ha barn.
Det är ju så här, självklart får man ju tänka på den biologiska klockan som man har. Och det är ju sant. Men när man är liksom som du är nu då, 25 och jag är 28, det är inte... Man vet ju såklart heller aldrig hur det är. Man kanske tyvärr... Många får ju kämpa för att bli gravid. Och då får du ju kämpa under många års tid. Så att man kan ju aldrig säga att jag kommer på när jag är 35 att ja, men nu ska jag skaffa barn. Men då kanske inte det går direkt.
Nej.
Men så kan man inte heller tänka. Och... 28 år och du vill inte skaffa barn, har inte panik, för att det är liksom du har fler år på dig.
Mm.
Sen är det klart att är din dröm att få barn och du verkligen vill ha barn, då kanske man ska börja. Plus att kroppen läker ihop snabbare och bättre ju yngre du är när du får barn, så är det ju.
Mm.
Faktiskt så var jag mer när jag var yngre, alltså i tidiga 20-årsåldern. Då var jag mer så här att jag vill ha barn snart, och för då var jag typ, det var väl antagligen lite så här spännande och häftigt att få komma in i vuxenlivet liksom, och det umgicks jag med folk som hade barn, och det var många som skaffade barn runt omkring mig just i den åldern också.
Mm.
Men nu när jag är snart 28, nu har jag liksom typ lugnat ner mig lite grann och jag är så här, jag vet inte riktigt.
Men då typ så jag känner jag i gymnasiet, man typ 17-18, man bara, jag vill ha barn direkt efter gymnasiet, jag vill ha en ung mamma, man bara.
Ja,
så känner man då.
Så kände jag också lite men, mer förr. Ja. Nu har jag chill lite grann. Vi får se. Det kommer. Förlåt, sorry.
Ja, men jag blir så här, jag vet inte ens, tänk om den åldern aldrig kommer för mig när jag känner att jag vill ha ett.
Nej, men då är det så. Man måste inte skaffa barn heller.
Nej, jag vet, men jag blir så här, vet du vad, en sak som Jesse tog upp, för att Lukas och hans sambo Jesse som jag sa, han är ju också osäker på, för han vet inte om han vill ha barn.
Nej.
Och men han sa en sak som jag typ relaterar till, det att han vill ha livet efter, alltså som vuxen barn. Mm. Att man kan typ ha middag med sina barn när det är vuxen, men han vill inte gå igenom det ung barnåldern, han vill ha det som kommer efter.
Mm.
Och det är typ så jag också känner, att jag typ känner att jag typ tänker man ångrar sig sen när man typ är 70.
Mm.
Liksom när det verkligen är för sent för att skaffa barn, men det är som,
jag fattar också den grejen, för typ som jag tycker jättemycket om umgås med min familj och vi träffas, och typ att jag har dig min, mm, alltså, som är min syster, och så här, det känns så sjukt om man själv inte ska ha en sån gemenskap när man själv är liksom 40 plus 50 år där.
Mm.
Så vi får se. Ja, jag tror jag kommer vilja barn någon gång. Det spörs. Det blir när det blir, helt enkelt.
Mm.
Och blir det inte, så blir det inte.
Nej.
Då är det så. Då kommer livet se annorlunda ut. Eller då gör man andra saker. Helt enkelt. Det är liksom, får man inte barn så tycker folk att, men gud, vad ska du göra? Men det finns nog, jag kan nog ro mig med annat. Det tror jag, i resten av
mitt liv. Det är som, ja, som när folk säger som att barn är meningen med livet. Jag bara, nej, det vet du fan. För det känns som att så fort du blir en förälder, då är det en stämpel. Det är du då.
Ja.
Det är som att du inte kan leva ditt liv förrän barnen kanske vill ha äldre, såklart. Men just när barnen är litet, alltså bebis, småbarn, barn, tonår, som att då är livet, då är som, livet handlar inte om dig själv längre. Förstår du?
Mm, nej.
Och jag blir så här, jag vill inte ha så, jag vill bara ha mig själv. Jag vill inte ha någonting annat att tänka på det sättet.
Nej,
man vill ha friheten till att göra vad fan jag vill.
Ja,
typ.
Precis, alltså vad man vill, när man vill och inte behöver. Mm. Ja.
Jag tycker det är viktigt att prata om att, alltså, normalisera. Nu har det blivit mer normaliserat på senare år. Men att det känns som att folk fortfarande dömer folk som inte vill ha barn och bara liksom verkligen bara, men klart man ska ha barn.
Ja,
bara,
vad är det för fel på dig men, liksom?
Mm. Och då tänker man själv, så är det fel, och vill inte jag ha barn? Nej, det är någonting jag, en ålder jag är i nu, att jag har livskris, för jag vet inte ifall jag vill, jag har så beslutsångest. Jag kommer inte att skaffa det nu, men jag tänker typ, tänk om man ångrar sig, det är någonting som jag går och grubbar över, för det är så stort beslut att välja.
Men,
eller inte välja.
Då tänker jag säga till dig, du kan andas av nu, du kan andas ut lite grann, för du är bara 25, du är verkligen bara 25, du är så ung. Så ta det lugnt.
Ja.
Jag kan ju tänka mig att det som får sitt barn och alltså skaffar barn och får sitt barn, det tycker att det är mening med livet. Det är ju inte all situationer, för det finns tyvärr och många gånger som fel personer skaffar barn. Mm. Många sådana hemska situationer uppstår ju också. Men det som de flest som får sitt barn älskar ju sitt barn, och det är antagligen det finaste som har hänt. Och sen det här med meningen med livet, det är nog väldigt häftigt att få skapa ett liv. Jag förstår om det också blir så här. Lisa sitter och rynkar eller så här, luftar på en ögonbryn. Typ himlen med öga.
Jag relaterar inte alls.
Nej, men det gör nog faktiskt jag. Och jag vill nog, alltså om jag kan och sådär, så är det nog häftigt att få uppleva och vara gravid. Och få fö, liksom. Fast det känns också jätteläskigt. Men det är nog en otrolig upplevelse.
Mm.
Att få uppleva. Men just nu så känner jag faktiskt som du där, att jag har lite panik av tanken. För jag har lite panik av tanken att bli lost.
Mm. Alltså låst, inte lost som att du ville.
I'm so lost. Nej, det är dialekten som strurit det här.
Ja, alltså låst. Jag tänkte nu att det är som att du sa lost. Ja, att du är fast liksom.
Skaffa barn och bli helt lost.
Nej, men varför jag känner så här är ju för att det har ju hänt mig.
Mm.
Nu kommer fan inte jag ihåg när det var, men jag har gjort en abort för några månader sedan. Kanske ett år sedan ungefär.
Ja, det är nog över ett år sedan.
Ja, och nu, om det här nu inte klipps bort, så är det många i släkten som kommer att höra det här för första gången. Jag har inte sagt någonting till en del.
Mm.
Skitsamma. Men då kände jag, alltså det typ kändes fel. Det kändes inget bra.
Det kändes...
Men kanske för att jag kände att jag inte vill ha barn nu. Det kanske var där det kom ifrån. Men jag typ, det kände pass inte mig.
Nej, typ, men...
Fattar du?
Du kände ju väl som att du var inlåst i din... Eller typ som att det var en...
Klaustrofobisk.
Ja, en sån känsla.
Mm. För att grejen är att det kanske många... Nu... Jag menar inte att låta typ... Jag vill inte låta för... Jag vill inte vara okänslig. Men det här är min upplevelse som jag pratar om. Jag...
Du får sig din upplevelse. Den är inte fel.
Nej, men jag... Ja. Tänk det... om någon typ tar illa vidare någonting. Men...
Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, det är alltid någon som kommer ta illa vidare någonting. Och... Men det här är ju din upplevelse. Och det är många fler än du som känner så. Också.
Mm.
Och man måste få rätten till att göra vad man vill med sin kropp.
Men det jag skulle säga var att själva utförandet, alltså själva grejen, vad heter det?
Själva aborten, alltså ingreppet. Ja,
ingreppet var inte jobbigt psykiskt för mig alls.
Nej.
För du frågade mig typ så här, skit, hur mår du? Liksom, jag bara, jag mår bra. Mm. Alltså det är inget fel alls. Men det jag kom i slutsats med är att innan det här hände, då var jag också så här, nej, men jag vet inte om jag vill ha barn och bra, men jag tänkte kanske att det kanske förändras när jag väl blir typ gravid och då kanske med andra känslor och bara, nej men gud, det, jag tycker om det här. Men det gjorde ingenting för mig. Nästan tvärtom. Det är att jag vill inte vara med om det igen.
Nej.
Typ, jag kan inte se framför mig att jag har barn. Det tycker jag, det passar inte mig på något vis, jag vet inte.
Jag kan se dig med barn. Och det är också för att du säkert tänker att man, när man blir en mam så ska man vara på ett visst sätt också.
Mm.
Mm. Som du kanske känner att den stereotypen passar inte mig som person.
Nej.
För att man tänker då att när man får barn, det är ju det här också faktiskt, det här man tänker att när man får barn så är livet slut. Så tänker ju, alltså det är ju också en grej. Den sitter ju ganska präntad i våra tub just nu. Så är det ju inte. Heller. Nej. Det är ju, alltså, vi har ju sött här inne och sagt att vi vill inte bli lost. Vi vill inte bli låsta. Men det blir man ju inte. Speciellt inte om du får barn med en bra partner. Där ni samarbetar. Och livet tar inte slut för att man blir gravid. Men
livet handlar inte så mycket om dig själv längre. Efter du får barn. För att då är mycket... Nu låter det konstigt också. Men jag menar liksom att... Ditt liv är ju dock typ att ta hand om ditt barn. Så det blir ju mycket barn i ditt liv. Och mindre dig. Du blir ju mer osjälvisk om man säger så. Du utsätter ju barnen för dig själv.
Mm. Jo.
Och det är det jag känner att jag inte kan göra.
Nej, jag förstår det. Men jag skulle absolut kunna se dig som en mam. Så...
Men gud, jag kan inte se det då.
Jo, det kan jag se, absolut. Men jag fattar din känsla av att... Oh, liksom, ja, men... Och det är helt okej att ha den känslan. Och du kanske aldrig kommer skaffa barn. Det är också helt okej.
Ja. Jag vet ju att det är okej. Jag är bara rädd att jag ska ångra mig sen i livet. Det är det som är problemet. Liksom, att jag vet om att jag inte vill ha barn nu. Men jag är rädd att jag kommer ångra mig när det är väldigt för sent. Men skitsamma. Det får man ta då. Men jag skulle också nämna en rolig grej med det här. För att du var hemma hos mig när jag tog mitt gravtest.
Mm.
Du gick hem till affären. Och så gjorde jag här. Jag sa ingenting. Jag sa inte det jag skulle göra det här. Men jag gjorde det när du var bort. Och så såg jag att det var positivt. Jag var i chock typ.
Mm.
För jag... man har väl sagt 100 gram test innan, men det har aldrig varit någonting. Man tänker, ja, det är väl ingenting nu liksom. Och så bara ser man det där, jag bara, jävlar. Men jag la på, i badrummet där. Och så kommer du hem. Och så bara, jag typ säger ingenting till dig. Jag bara säger, gå in i badrummet. Och så går du in. Och tänk, det här tiden då, corona var väldigt aktuellt.
Ja, jätteaktuellt.
Så du går in, ja, så du går in och så kollar du typ upp i taket och bara runt och bara, vadå? Och jag bara, men sån här, koll på handfall. Och så kollar du ner och du bara, har du corona? Och jag bara, nej. Det är roligt att jag har sett så många videos när föreskriver rätt för sina partner stiger vidare. Jag tror att det är coronatest, för det är så vanligt att ett test är coronatest och inget annat liksom.
Ja, men det känns så jävla dum då. Men det var det enda jag liksom, när det låg liksom ett test. Var det enda jag kunde tänka på.
Ja.
Sen kom ju nästa chock där, för jag var också såklart chockad.
Ja. Nu var vi väldigt privat här. Nu fick vi, nu var det verkligen lära känna på djupet, ja, känner jag.
Ja, verkligen.
Vad hände med dina frågor? Vi pratade om ålder och så bara snurrade vi in på det här.
Ja. Men intressant och bra grejer att prata om. Och det är ju kul när man faktiskt kommer in på lite mer, alltså, diskussion och privat grejer. Även om man kanske inte vill fläcka ut allt om sig själv. Men det är ändå viktigt att prata om.
Ja, jag vill också tillägga att jag förstår folk som vill ha barn och skaffa barn.
Ja, men självklart.
Att jag ser inte, tycker jag. Ja, men jag tänkte så att inte folk missförstår mig. Att jag inte... Att jag tycker det är konstigt att folk skaffar barn, jag tycker det är fel. Jag menar mer att det är vad jag själv känner, att jag vet inte om jag vill ha. Men jag dömer ju inte någon som skaffar barn. Det var det som tvärtom. Du vet, när folk dömer de som inte skaffar barn.
Mm, ja.
Det är ju, jag dömer ingen som skaffar barn. Jag förstår, ifall, vill ni ha barn så skaffa barn liksom. Och att ni är glada med det.
Ja.
Vill ni ha barn så gör, alltså, kör på.
Absolut.
Man blir så rädd att man ska omformulera sig konstigt nu. Men jag förstår nog vad jag menar.
Det tror jag att folk gör. Och som sagt, vad, man ska väl inte döma vad någon tycker och tänker och känner om det här.
Nej.
Det får all vara väldigt open-minded. Även om man tycker det är konstigt att man inte vill ha barn, så får man ju liksom acceptera att vissa vill inte. Och snälla, jorden är extremt överbefolkad. Det kanske inte skadar om någon inte vill ha barn, helt ärligt.
Nej.
Och är det så att du aldrig ska få barn, men ändå känner i vuxen ålder att fan, jag hade velat ha, alltså, då kan du kanske adoptera en barn som behöver. Du kan vara föräldrahem.
Mm. Jag har faktiskt tänkt på, jag skulle faktiskt, det är någonting i mig som hellre vill adoptera barn än att få biologiskt barn.
Mm.
Varför vet jag inte.
Nej. Och det är väl...
Men det är bara någonting som typ lockar mer.
Mm.
Men just nu, det, jag och min sambo är dock på samma plan. För att han liksom är såhär, jag tror inte han bryr, alltså, han vet inte ens själv heller ifall han vill ha barn. Så vi är liksom, vi är lite på samma plan där. Så det är väl också nice. Men han har väl också typ känt typ att blir det barn så blir det, men blir det inte så blir det inte det.
Nej.
Typ. Och vi är båda inställda på att just nu vill vi typ ha hund.
Mm, jag tänkte säga det.
Jag vill vara en hundmamma, inte ett barnmamma, människomamma.
Exakt, det blir nog snart en vovve kanske.
Mm.
Mm. Mysigt.
Det är också så roligt att folk säger typ att, tänk dig typ när man ska berätta för folk, bara, vi funderar på att skaffa hund, bara, men det är dyrt och hund, det är ansvar. Men så berättar man för någon att man ska skaffa barn. Det är bara, åh, vad kul,
vad kul, grattis. Man bara, ja, exakt.
Det är ännu värre att skaffa barn än hund. Det är ju fan mer ansvar.
Ja, och pengar, svindyrt. Du är för fan skuldsatt för
livet. Att det är liksom... Ja, vi fortsätter med dina frågor innan vi spårar ur det här.
Vad har du gjort idag?
Jag har jobbat. Jag kom hem runt lunch. Jag åt lunch. Jag tog en nap. Sen vaknade jag upp. Hämtade min sambo på jobbet. Och vi åkte hem. Vi åkte han först, åkte vi hem, städade lite grann. Sen så kom hans vänner över. Så umgås med dem. Ät mat. De åkte iväg ut i stan och sen poddade jag med dig.
Mm.
Det är vad jag har gjort idag. Kul. Vad har du gjort idag?
Jag har jobbat. Sa jag det förut? Men jag drack lättöl till lunch idag, sa jag det. Och det var stort för mig, för det var typ min första lättöl till lunch. Det var jävligt.
Vad fan.
Sen när jag kom hem så plockade Tuva upp mig, så tog vi ett varv på stan nedkabbat.
Ja, jag såg det skicka en bild. Var det nice?
Ja, det var jävligt nice. Det var första gången jag åker med den bilen som hennes familj har.
Mm. Är det första gången du åker nedkabbat? Kabbat?
Nej, eller jag tror det. Eller vem skulle annars ha åkt nedkabbat med? Gud, jag vet inte.
Jag vet inte, jag tänkte, jag har ju aldrig åkt. Jo... Det var en kompis pappa hade ju en sån bil hem som vi åkte in någon gång, men annars var det på balen, men du åkte inte in.
Nej, jag åkte ju in så typ Herbie fulltankad, en sån gammal bubbla. Jävlar vad den lät, det var brum brum brum.
Ja,
men det var jävligt söt.
Ja.
Ja, så vi hade ett dåligt BPS och sen åkte vi och köpt hamburgare. Åkte hem till henne, åt, prat och nu på det med dig.
Mm.
Yes, nästa. Är du besatt av någonting? Här har vi ju typ pratat om förut.
Ja, jag är besatt av Loki ifrån Marvel. Men jag är också besatt, har jag märkt, av typ TikTok.
Mm. Ja, jag har blivit...
Där också Loki finns på TikTok.
Ja, det är liksom stor anledning till kanske varför du är besatt. Men även kollar du på hundklipp. Jag också. Har jag väl startat TikTok så slutar jag ju typ inte. Alltså,
nej, det var scrollar jag bara. Fortsätter.
Så enkelt. Riktigt telefonberoende. Jag måste skärpa mig. Jag har en kompis som var liksom mogen nog och duktig nog och tog bort appen för att hon insåg att den här tar för mycket tid för mig.
Oh, gud, det skulle jag aldrig kunna göra. Men det är liksom det, jag tycker att det är nice. Det är typ avslappnande för mig att bara ligga i soffa eller i sängen och bara scrolla lite grann, se den rolig. Och tänkte hur mycket jag har lärt mig av TikTok. Jag har lärt mig så mycket lifehacks av TikTok som jag inte lärde mig i skolan.
Sant.
Till exempel.
Man kan faktiskt lära sig mycket bra.
Jag lärde mig på TikTok att du kan rengöra en ugn enklare genom att ta av lucka.
Mm.
Istället för att stå en halv meter ifrån och böja sig in, så kan du ta av lucka på ugnen. Det visste inte jag att man kan göra.
Nej,
jag fick lära mig på TikTok.
Det är väl någon som går, men man tänker ju inte att det ska gå smidigt i alla fall mot taven. Tänker man ju inte.
Det är smidigt som fan.
Åh fan. Du får visa mig.
Och det är smidigare att göra så än att...
Eller jag kan väl
testa. Du måste stå... Den där lucka är ju för fan i vägen om man ska rengöra ugnen. Du får ju typ häng över lucka och rengöra den. Det är skitsvårt.
Ta av lucka. Är jag besatt av någonting då?
Kaffe. Eller har du slutat dricka kaffe nu?
Nej.
Nej.
Ja, det kanske jag är.
Jag vet vad du har besatt av. Mm. Och det är din sen nyfunna typ så här, typ passion. Astrologi. Och stjärntecken.
Ja.
Sant. Kanske inte besatt helt, men du är liksom... väldigt intresserad av det. Du är passionerad över det.
Mm. Det är jag. Inte besatt kanske, nej, som säger, men annars jätteintresserad. Annars
skulle jag också säga Greta Van Fleet.
Ja.
Nej.
Vi behöver inte gå djupare än så, men det är i alla fall... men där finns det en besatthet, eller... Jag älskar dem. Det är det bästa bandet som existerar. Jag ska ju göra en riktigt bra presentation av dem i något avsnitt. Jag skiter i det nu, men i något avsnitt så blir jag en... Ska ni få en riktig presentation... Nämna en plats i världen som du besökt som du aldrig vill återvända till. Det är så sörjligt vad få platser i världen jag har varit på. Men jag ska iväg. Så ska jag hitta en plats jag aldrig vill åka till igen.
Du kan börja, har du någon du tänker på?
Nej, det är ju i så fall en plats i Sverige, Norge eller Danmark i så fall. Och en plats i Sverige. Ja, jag vill inte jättegärna vara i gummhöjden alltså. Jag tycker det är ett väldigt udda ställ. Det är ett ställ mitt ute i skogen. i Värmland. Och jag har en fördom, sorry all som kan, om det är någon som bor där, men jag har en fördom om att det bor mycket skumt folk.
Vart fan ligger det?
Jag tänker alltid på det.
Jag vet vart det ligger.
Ja. På väg mot Filipstad. Sorry, sorry. Du då? Har du någon bra alltså? Och jag har inget problem med att åka dit. Det är absolut inte det värsta jag kan tänka mig på jorden. Men det jag kan komma på nu.
Jag har en grej. Och det är inte själva platsen i sig. Det är bara att hur man tar sig dit som jag aldrig vill åka till igen. Och det är den där utdöd vulkanen i Teneriffa. I Spanien.
Just det, du var fan var i en vulkan.
Ja. Såg stenen lava.
Fan
han
det där.
Ja, det var en helvetesred kan jag säga.
Ja, det är ju egentligen bussen du aldrig mer vill vara i igen.
För att, ja, för det var coolt att se vulkanen. Det var inget problem med platsen där. Det är bara att hur man tar sig dit vill jag aldrig uppleva igen.
Mm.
För att jag tänkte i så här, men du vet, i filmer, tecknade filmer, typ när det är vägar efter berg. Tänkte typ den där husvagnscenen i Musse Pigg på Kalanka på jul. Den är typ klippt bort, men du vet, den husvagnen åker att det kilar på berget så här nerför vägen.
Mm.
Mm. En sån där väg var det. Med typ en halv meter räck. Men efter räcket, det var stuprätt ner. Och den där jävla busschauffören körde som en jävla galning. Alltså jag typ, jag satt så bara, och jävlar. Jag satt så hela bussresan, för jag fick panik. Och jag sa till min lärare, bara, kan du gå fram och prata på spanska till han och säga, kan du sagt ner? För att han körde, alltså hade han missat en kurv? Vi hade kört rätt ner i stupet. Han körde fort.
Alltså fy fan.
Ja, och han bröms ner precis vid kurvar liksom och bara rattar. Jag bara, men snälla, vi dör ifall du kör, gör lite fel nu, då dör vi. För det är stup rätt ner.
Usch, vilken panik.
Högt, ja. Alltså jag mår så dåligt. Och jag kände, när vi skulle åka hem tillbaka sen, bara, kan vi åka hem på en annan sätt? För jag vill inte åka
Jag stannar dit. I vulkanen nu, ja.
Nej, vänta här nu för fan. Nu har jag brann ihop.
Mm-hmm.
Det är inte vägen till vulkanen, det var på vägen till andra sidan ön. På Teneriffa, som var så där. Men vägen till vulkanen var inte heller kul, för det var så slingrig så vi mådde illa. Mm. Men gud, nu har jag brann ihop allting. Jag vill aldrig mer åka till andra sidan av ön på Teneriffa.
Nej.
Jag kan åka till vulkanen igen, bil, mitt på buss. Men jag kommer aldrig besöka den ena delen av Teneriffa igen.
Nej.
För att jag kommer inte åka den vägen med bil heller. Så att det är liksom, jag tar båt över, men bil, nej, inte ens bil kör jag.
Nej, jag förstår dig.
Jag kom på, för då jag fick panik när vi åkte hem tillbaka, för jag sa, kan vi ta en, för det gick båtar. Mm. Och jag hade panik på det, jag sa, kan vi snälla åka båt över, jag vill inte åka buss här igen. Och då ska man ligga i andra filen. Då skulle du ligga närmare stupet. För att vägen dit, ja. Då låg man ju på bergsväggen.
Ja, oh, fy fan.
Men usch, vägen hem, då var ju andra filen, ska man ligga närmare. Ja, usch. Men någon sån location, det är inte för jag kommer på, alltså.
Nej, inte jag heller. Jag har säkert varit på någon plats jag inte vill till igen, givetvis. Men ja. Ja, så uppenbart hemskt har jag inte varit någonstans.
Nej.
Vilken färg är dominerande i din garderob?
Svart. Grått.
Mm.
Typ, det är typ det, svart, grått och vitt skulle jag säga.
Jag såg den här frågan förut och gick in och tittade i min garderob. Och... det är fan ganska mycket färg där.
Mm.
Det är mycket typ så här mörkrött eller så här roströ, brunrö, alltså typ den färgen.
Jag skulle säga det, det är som att det är mycket rostfärgat i din garderob.
Ja, så här vinrö, roströ, det tycker jag är så jävla fint. Men jag vet inte vad som dominerar, för det är mycket beige, mycket blått.
Mm.
Svart och vitt och andra färger. Så det är extremt blandat.
Och ja, vi säger beige och inte beige.
Jag tycker det är äckligt att säga beige.
Ja, och då beige.
Det låter så jävla hög, vad heter det?
Adligt och bara beige. Och bara,
ja.
Beige.
Vad heter, beige. Vad heter det? Medelklass, alltså högre än medelklass. Vad heter det?
Snobb.
Ja.
Eller vadå?
Ja, men det finns inte ett ord för det. Övre... Vad säger man?
Översittare.
Överklass. Eller vad,
Ja,
vad fan säger man?
Ja, heter väl överklass.
Ja, det känns jättesnobbigt att säga beige.
Ja.
Man säger beige. Snarkar du?
Nej. Jag är väldigt tyst när jag sover.
Pick me. Ja.
Det är bra. Fan, jag skulle säga någonting mer. Men det kommer låta ännu mer pick me bara för det. Okay. Jag skulle säga att jag är så tyst så jag söver så Josef tror att jag ligger död ibland. Han har tvungen att kolla för landet.
Oh, men gud. Obehagligt ändå. Det är nästan lite obehagligt. Det höll istället då. Men alltså, vad gött.
För han.
Och söv bredvid dig.
För han, ja, för han andes ju som en jävla... Vad heter det?
Ångväld, ångmaskin.
Han låter som ett flygplan. Så att jag kan liksom... Det är därför jag tror en del varför jag måste ha typ en AirPod i... Så, ja, till jag söv när det är tyst. Mm. Jag måste ha typ en podd i bakgrunden eller någonting på YouTube typ. Och söv den till.
Mm.
Men det är som att... Det ljudet i AirPod stör mig inte. Men hans ljud stör mig så in i helvete. Bara att höra någon andes för att jag typ andes i takt med han. Och då tänker jag på det. Då kan jag inte tänka på att söv. Som att jag fokuserar på hans andning. Och han kan snarka ibland också. Ja, det är för jävligt. Jag skulle helst vilja att han ligger tyst. Vilket han gör ibland nu. Det är ju den där rutinen, han börjar snarka någonting så bara knuffar man på honom och så bara blir det tyst. Det är typ 2 minuter och så börjar igen och man fortsätter knuff.
Mm.
Snarkar du?
Nej.
Det känns också skittyst när du sover.
Ja, det är jag nog. Förutom att jag tyvärr har den här ovanan att jag kan gnissla tänder. Och jag ligger och biter ihop. När jag söver.
Det är absolut det värsta jag vet.
Ja, ljudet av gnisseltänder är ju vidrigt.
Pappa gjorde det mycket, om inte det.
Ja, jo, jag vet det. Och jag har tänkt...
Äckligt.
Ja, och så första gången jag upptäckte det var när jag var tonåring och låg och söv bredvid någon gammal flamma. Och han bara säger till mig på morgonen, bara, eller man väcker mig. Han säger nog på morgonen, bara, du gnisseltänder där ganska mycket. Jag bara, va? Vad fan säger du? Det gör jag väl inte. Jag bara, jo. Jag bara... Jag bara, nej. Jag bara, det var som att då... tänkte att nu det var en jättejobbig insikt eftersom att du säger som du sa man har hört pappa liksom när man var liten det så äckligt ljud.
Ja,
och sen tror jag att jag har hört på lite med det där.
Du har väl någonting som stoppar det va?
Ja, jag sover med bettskena ja. För att annars så förstör jag väl min tänder liksom.
Och det är så roligt för att när du har den kvar i på möran typ.
Men jag pratar inte om att det här låter så fruktansvärt äckligt.
Det låter som Sid.
Ja,
typ.
Ja, nej, det känns ju inte så här. Det är väl inget konstigt med att ha en bettschema. Det känns...
Nej.
Känns...
Hellre det än att man hör någon gissa tänder.
Ja, för exakt. Det blir ju inte ljudet då.
Nej.
Sen kanske man... Det är ju för att skydda tänderna. Så att om ni gissa tänder och er tandläkare säger till er att man bettskena, använd bettskena då. Annars kommer du förstöra din tänder. Men nej, det kanske inte känns jättekul. Jag har vänt mig nu. Så det är inget bekymmer för mig. Men det är ju jätteobehagligt i början att behöva söma den där. Det är skitjobbigt där. Men nu är det lugnt. Och jag... Men man känner sig ju inte... Känner sig inte som den fräschaste personen. Man kanske inte känner sig som den snärtigaste ärtan liksom. Det är inte supersexigt kanske. Men det är bra för tänderna.
Jag jäspade därför jag var tystnad. Det var inte att jag försökte undvika ett svar.
Nej.
Det är väl osexigare och
ha ful
med tänderna.
Eller vad säger jag nu, förlåt. Eller vad sa du precis?
Ha ful tänderna.
Förlåt. Ja, det är inget fel. Nej men gud, det här kan jag inte ta med. Det är inget fel att ha mindre vackra tänder. Utan, men jag bara försökt att...
Men det är väl en obvious, såklart det är inte nice med ful tänder.
Nej, men jag försökt bara göra att jag... Att det inte är men så hemskt att ha en bit skinn.
Ja, men du har ju inte direkt... gått in på detalj vad du anser är furtänder. Jag tycker jag har furtänder.
Nej, det har du inte.
Jo. Jag har två trasiga tänder.
Har du? Ja. Varför då? Du kanske också har gnisslade tänder.
Nej, jag biter mycket.
Ja.
Nu till exempel.
Mm.
Men det är en tand där bak som har gått av.
Mm.
Den är lite trasig. Så jag, det är som en...
Du kanske också ligger och springer. Biter ihop i sömna. För det är ju jag också. Och det är också bra med bettsken.
Du var till och med när jag tappade den tanden när jag gick sönder. Du mamma var med hos mig i Stängnäs när jag var marknad. Jag åt mat och så bara gick han av. Så jag har ju ett hör i min tand.
Ska du inte...
Tanden sitter kvar, men en del av den har gått av.
Ska du inte fixa det eller koll? Eller hör? Det kanske är lugnt.
Nu är jag över 23, så nu är det dyrt.
Har inte du den försäkringen?
Vadå för försäkring?
Om vi tar en sum i mån så kostar det liksom inget när man... Visst, ska du på en så här rejäl tandläkarbesök där det kanske kostar lite, men bara att gå på koll kostar lite. I och för sig, ja, du, ja skitsamma. Vad sa...
Kan...
Vad sa du?
Va?
Vad sa du... När jag sa det med furtänder, vad tror du säger då? För jag vill ta om det, för jag inte vill ha med det med furtänder.
Alltså det är väl osexigare med... Alltså det är mer osexigt att gnisseltänder då.
Ja, visst är det väl det.
Ja, för att bettskena syns ju inte, men gnisslet hörs.
Ja.
Det får ju mig att vilja bara slå till den.
Ja... Men grejen är att jag brukar alltid, alltså gud, nu kommer all som lyssnar på det här bara ja, se mig dig. Som att jag har en, alltså jag bara går runt med stor jävla bettsken i mun jämt. Men ja, nej, men grejen är att när jag pratar om bettskenor och när jag pratar om att det är osexigt, det är för att jag tänker på Ove Sundberg.
Aha.
Har du sett den scenen när han stöper in sin bettsken och så vänder han sig mot Jeanette, sitter och va? Och så ska han närma sig
Annette,
ja. Och så närmar han sig och så vill typ så här börja och tjus med, alltså typ hångar upp en liksom i sängen för att han tänker att nu är det sexy time på G och han har kvar bettskena i mun. Och jag kanske inte ska förknippa själv med Ove Sundberg. Det kanske... Men det är så jag tänker mig. Ja, det är en jävla bettsken som jag har när jag söver. Jag har den absolut inte när jag ska göra något. Obviously.
Du gör det ju värre för dig själv just nu. Du kunde ha sagt att jag har bett sken och så gått vidare liksom, och nu kommer ju folk förknippte med liksom, det varför du sagt det.
Vi får ta bort det här, vi får beepa allting.
Det blir bara beep, 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 beep. Jag bara ett ord där, bara var det beep.
Men det känns inte som att det är så många som har bett sken. Men det är många som borde ha. Det vet jag.
Lisa googlar. Hur många har bettskena? 2017 så var det 55 000 bettskenor som skrevs.
55 000 skrevs ut, men det är inte ens hälften av det som används. Oh, ja. Skitsamma.
Stress kan få fler att skaffa bettsken.
Mm, men det är ju typ så här stress och att man... Ja.
Okej, nu ska vi inte gå djupare in för man har bettsken eller så. Nu räcker det.
Jag vet inte ens om jag vill ha med det här.
Vi är liksom experter på så här sidospår.
Ja, det kan man lugnt säga. Jag tror vi har podd klart nu för länge sedan.
3 timmar har vi podd nu. 2:47. Jag tror det är längst vi någonsin har spelat in totalt faktiskt nu.
Det är ju för att vi typ tycker det är nice att sitta och prata bara.
Mm. Och det var längst vi podd så då vet man vill ta upp saker som man tänker på att man kan ta upp det här i nästa avsnitt.
Ja, men jag har ju typ glömt bort att vi poddar nu. Nu är det som att jag bara sitter och pratar med dig.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt.
Mm. Förlåt för mycket babbel.
Nej.
Och kanske för privat information. Och kanske för rörigt ämne.
Folk, men nu då, vad säger jag? Folk älskar för privat. Folk älskar för privat.
Ja.
relation, vad jag vill säga. Men jag, alltså jag är inne på information. Alltså klockan är snart 1:30 på natten nu.
Och det senare också, nu är det någon spel in.
Ja. Det här var den mysiga fredagskvällen på länge. Fan vad nice det var.
Tack.
Eller? Kul. Kul att vara tillbaka. Och kul att ni som lyssnade här igen, eller för första gången. I nästa avsnitt så kommer vi prata om lite aliens, bortföranden. Mm. Folk som säger sig ha bekidnappad av UFO.
Mm. Har blivit beamed up, så att säga. Mm. Uppstrålade.
Det är ju jävligt intressant.
Ja.
Jag tycker det.
Mm. Ja, jag älskar allting med rymden och som har man gör ett speciellt liv ut där ut. Mm.
Jag med.
Men det tar vi nästa vecka.
Det gör vi. Vi hörs då.
Mm. Hej då.
Hej då.